Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the supermarket, you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden tillbaka, det är onsdag, trodde det var tisdag ett tag där av någon anledning. Makoto Asare heter jag för er som inte hört mig förut. Patrik Syk, han är på äventyr i Göteborg och alla andra. Likt honom har ju EM-feber nu, men Sillykarusellen rullar ju allt jämnt vidare. Jag vill inte kalla det ett nödlandslag där vi har satt ihop här idag, där som man håller på med borta i EM. Men däremot har vi två färska debutanter läge att testa nytt fräscht här under sommaren i Sillypodden. Till att börja med sitter jag med Filip Lindfors här mitt emot mig. Välkommen!
Tusen tack, Makoto.
Hur är läget med dig?
Det är otroligt bra är det. Jag har kommit ut i sommaren här efter en coronadvala och känner en extrem livslust och sugen på det mesta och allting. EM, varmt, golfväder, perfekt.
Nu har du verkligen satt så här positiv aura över det här direkt. Så att du
det kan liksom behövas.
Det kan behövas, okej. Okay.
Vi ska prata om Arsenal ju.
Ja, just det ska vi göra. För transparens skull, du har ju lite koll på Arsenal i alla fall, så att det ska bli intressant att höra vad du tycker om läget där. Och sen så har vi dessutom Felix Thornberg med oss på länk här. Hur är läget, Felix?
Ja, men det är hur bra som helst och en stor ära att få lov att debutera i Silly-studion, även om det är på grund av att Patrik Syk inte är här. Inget nödvändigt.
Det är inte på grund av att Patrik Syk är här. Ni har alla förtjänat er plats, så att det är inte så. Vi kan peta Syk också. Det har vi gjort förut.
Ja, exakt. Det är inget nödlandslag, men det kan vara den 26:e gubben i truppen.
Ja, så skulle man ju, då måste det vara väldigt många. Så många har vi nog inte i Sillypodd-truppen så att säga. Men oavsett, varmt välkommen hit, jättekul att ha dig med. Ni som följer Sillybloggen har ju säkert sett Felix namn dyka upp här under sommaren. Det har varit väldigt aktiv och flitig, där får tacka för otroligt bra leverans där.
Jo, men man håller koll på Twitterflödet och knappa inlägg, det ska göras.
Ja. Och för er som har haft koll på Twitterflödet här på sista tiden, så är det ju en ganska intressant liten twist som har hänt här i fallet Gini Wijnaldum. Vi har ju i princip räknat hem honom till Barcelona tidigare, de stora Twitter-sillidrakarna har ju dessutom också gjort det. Men sen kom PSG in i bilden och kom in med ett väldigt lukrativt kontrakt, och på en dag så hade plötsligt Gini Wijnaldum då ändrat sig. Några samtal från Pochettino också senare, så verkar det ju som att det istället då blir Paris Saint-Germain för den nederländska mittfältaren. Vad är era spontana reaktioner på den vändningen i den sagan?
Ja, men det piggar väl upp, gör det. Man tycker väl alltid om en liten last minute steal här. Och sen så rent logiskt så ser jag ju nog faktiskt Wijnaldum gå in bättre i ett PSG-lag än vi ser honom gå in i ett Barcelona-lag.
Av anledningen att?
Nej, men det känns som att det finns fler roller där han kan bidra och få ut alla sina bästa egenskaper i ett PSG-lag. Till exempel så ser jag honom som en bättre spelare än André Herrera på den positionen. Medan han kanske i ett Barcelona inte direkt ska gå in och flytta på en Busquets eller en Frenkie de Jong.
Nej, precis. Alltså, ja, det känns ju som att Busquets, Pedri, Frenkie, där har de sitt tremanna mittfält i Barcelona. Wijnaldum hade väl gett en extra dimension på något sätt. Men PSG är ju i enormt behov av innermittfältare, så håller helt med dig. Filip, är du inne på samma spår där?
Ja, framförallt är jag inne på spåret av att man älskar en last minute-stil. Det är ju det som jag går igång på mest med den här övergången. Att alla trodde att det var klart och sen kommer någon in med käppen från vänsterhållet och snor den där. Alla en liksom William kommer vi väl alla ihåg när han var klar för Tottenham och landade i Chelsea till slut. Det gillar man ju att skäls. Nej, men jag håller med om att det är en upgrade av Herrera framförallt, känner jag. Och sen är det alltid, tycker jag, när Barcelona ska plocka in sådana spelare som inte känns liksom så självklara när de kommer från Premier League, som inte är dunder mega stjärnor, att det alltid floppar i Barca om man ser på spelare som de har tagit in.
Du tänker ju på Alexander Schleb och sånt där, tror jag.
Framförallt.
du är där, ja, just det.
Det har gjorts några sådana till Barca.
Alexander Song. Oh,
fina Alex Song.
Ja, det roligaste med Alex...
Arsenal i alla fall.
Ja, även det roligaste med Song var ju när han i samband med Barcelona vann Champions League och då Puyol ska försöka lämna över bucklan till Abidal som ska få lyfta den. Och Alex Song tror att det är han som ska få lyfta den.
Han tycker att det är rimligt. Han tycker att det är rimligt att han ska få den.
Ja, det är så att tågordningen ser ut där, tyckte Alex Song.
Det är fortfarande något av det roligaste jag någonsin sett. Och så här, totalt, alltså verkligen inte vet sin plats på något sätt överhuvudtaget. Helt underbar scener. Leta upp dem om ni inte har sett den fantastiska bilderna från det trofélyftet.
Det älskar man ju. Men vad landade kalaset på då av Wijnaldum? Gratis eller?
Ja, hans kontrakt har ju gått ut, så det har varit lite huggsexa om honom. Bayern München använde sig som någon sorts medel för att stressa igång Barcelona att göra något. När Barcelona väl hade stressat igång så dök Paris upp. Nu är det väl inte last minute alla Willian, i och med att det inte är deadline än och vi knappt har öppnat fönstret. Men det är ju ändå intressant. Det är intressant effekten av det här. Det är ju dessutom då att Barcelona nu har stressat iväg och, men nu måste vi göra klart med Memphis Depay. För nu är det officiellt att Ronald Koeman blir kvar. Det var ju en av aspekterna som behövdes för att Depay också skulle komma in. Nu verkar de ha stressat igång det, rädda för att PSG ska göra samma sak med Depay av någon anledning. Otroligt oklart. Men Memphis Depay närmar sig Barcelona. Han är inte klar än, men alla uppgifter säger ju att han blir nästa free transfervärvning. De har ju redan plockat in Kun Agüero, Eric Garcia och dessutom då Emerson Royal, som man har köpt hela Emerson Royal. De ägde ju bara en del av Emerson tidigare. Men nu har de
alltså... mycket stökiga turer där.
Ja, de köpte väl hans rättigheter och hela honom plus något extra la de till för att... Ja, det var otroligt oklart. De använde sin buyback på den ena halvan och sen köpte loss den andra halvan. Något i den stilen. Otroligt rörigt.
Ja, ni hör ju. Det är rörigt, men något åt det hållet. Men det ska vara lite rörigt också när det kommer till trevägsaffärer. Det tycker jag pigga upp.
Ja, och sen är det ju faktiskt en fruktansvärt bra värvning i sig också, måste sägas, just att få in honom.
Ja, det måste också tilläggas. Man ska inte endast stanna vid att det är märkliga turer, utan man ska faktiskt även ge cred för att det är en spelare som kommer göra Barcelona bättre, tror jag.
Men finns det Pai då? Jag kan tycka det känns lite överflödigt om de inte ska göra sig av något.
Det kan jag absolut hålla med om, även om jag ser det som en väldigt logisk värvning för Barcelona, framförallt med alla turer som var runt Depay i Barcelona förra året och Ronald Koemans förkärlek för Depay. Men lite som du är inne på, så ser jag inte Depay gå in och vara en given kugge i dagens Barcelona.
Ja, det är liksom vart, för vi kan väl räkna med att deras intention är att behålla Lionel Messi. Det är ju ganska tydligt. Sen om det blir av eller inte får vi se, men det börjar väl mer och mer luta åt att han faktiskt lyckas med det. Ja, i och med att man kör fri transfer. Så då har vi alltså Messi. Agüero kan ju tänkas vara ett alternativ. Depay kan väl i och för sig också tänkas vara ett alternativ. Men sen har du Griezmann, Dembélé. Just det, Coutinho är kvar också. Men han ska försöka sälja.
Känns inte Depay som en sån här kille som egentligen bara kommer till Barcelona och borde ställa sig i ledet och liksom rätta sig in och kämpa hårt för sin plats? Men känns det inte som att han kommer surna om han inte får spela från start efter 14 spelade matcher i La Liga, och att det kan bli ett jävla härj på grund av en sån? Han är ju inte en sån sympatisk, härlig arbetshäst som liksom...
Han var så lite platta nyligen, va?
Ja, exakt. Det låter ju extremt inte Barcelona-kompatibelt att åka till träningsanläggningen i lagbil.
Fast det är det ju ändå, alltså just lagbilen. Barcelona är ju ganska kompatibelt att släppa musik.
Jag minns Pinto. Fina Pinto. Han blev ju nominerad för en Grammy sen. Alltså som någon slags medproducent av någonting. Han hade väl spelat in någon nylonsträngad gitarr på någon låt som var inspelad av någon latin kung på något sätt.
Annars har vi ju...
Det måste han ju hålla som sin största merit, även om man har flera titlar som andra spade också.
Gjort en busvissling i någon Champions League-match där för att finta någon anfallare, ja, som kommer i friläge.
Exakt. Och hämtat en vattenflaska.
Mm, han har gjort mycket sånt. Fina flätor. Men tänkte du säga Royston Drenthe apropå fina rapkarriärer?
Ja, Drenthes karriär, det var ju vad den var liksom i fotbollsmässigt. Jag vet inte om han fortfarande är igång, men jag satt och tänkte på Jesse. Han har ju kört all in på det här latinosångarspåret. Han gör plattor med Maluma och allt möjligt, vad det nu är för någonting. Han har det väldigt kul där, lite så här tveksamma musikvideos och så vidare med klassiska då, så här reggaeton beats. Nu ska inte jag ge mig in på att börja prata musikgenre, för då kommer jag bara hamna snett. Men Pinto, han slutade ju med fotbollskarriären just för att hålla på med musik och vara DJ istället. Men
fullt rimligt.
Men Depay har ju kanske lite mer på fötterna så att säga fotbollsmässigt än vad Pinto hade. Jag tror inte att det blir ett problem. Jag tror inte det blir ett problem att han tror att han förstår sin plats, och jag tror att han kommer få sina chanser. Problemet med Barcelona är att de har ju gått omkring nu och haft Martin Braithwaite som sin enda renodlade nia. Agüero, ja, vi vet vad han har för skadehistorik. Det är en jättebra värvning fortfarande tycker jag i det här läget Barcelona sitter.
Det blir tre matcher i början för Agüero och fyra matcher på slutet.
16 mål på tre matcher och sen borta i två månader.
Precis, vi får se om man får lira med Messi. Det är väl det som också är lite det som lockar för honom. Men Depay alltså närmar sig Barcelona. Samtidigt, och vi hoppar tillbaka till PSG, för de verkar inte klara med att plocka Wijnaldum på fri transfer. Finns ju nämligen en Gigi Donnarumma tillgänglig också. Och det verkar ju som att kollega Syk får rätt om man lyssnar på detta. Jag var ju tveksam och sa att de kan ju inte peta kung Keylor Navas, den fantastiska underskattade målvakten. Jo, det verkar de ju göra, för han ska ju bli kvar också, sägs det. Men att Donnarumma då ska komma in och allt närmar sig. Vad säger ni? Är ni förvånade över Donnarumma till PSG?
Jag tycker alltid att en kort målvakt riskerar att bli petad oavsett hur bra han har spelat. Och Navas är väl en liten plutt, va? Eller? 1,85 kanske.
Nu har du ju bara lyssnat tidigare och försöker att liksom flörta med psykhäpp och så gilla korta målvakt.
Nej, men däremot så är jag ju gammal målvakt själv och inte en liten plutt, så att säga. Och jag vet inte vad det har för koppling över till Keylor Navas, för vi kan ju inte jämföra nivåer på något sätt. Men i ett sånt lag som PSG så känns det som att man är inte fulländade defensivt förrän man har en målvakt som är, så de liksom har storleken, som är, nu har ju Keylor Navas, det är ju liksom, han har ju bevisat sig, det är ju inget snack om den saken. Men jag tycker alltid att när det är korta målvakter så finns det liksom en risk att bli petad av en större och liksom
yngre framförallt i det här sammanhanget.
Ja, hur gammal är Navas då?
Navas är över 30. Oh,
34 kan han vara det.
Det låter inte helt orimligt.
Ja. Något sånt. Men det är ju kanon att det till slut då blir något av Donnarumma.
Det har ju blir något.
Ja, men nej, men alltså det har ju liksom, han har ju inte nått upp till den nivån som man pratade om honom när han dök upp, att det skulle bli liksom världens största målvakt. Visst, han har spelat i Milan i sin ålder och hela den grejen, men det är ju rejäl level up i både liksom ryktes vad ska man säga i kvalitet i laget och liksom stjärnglansen.
Fast är det där
så, ja, jag verkligen.
Alltså såklart är PSG ett bättre lag, men han går ju till en sämre liga. Jag tycker att spela för AC Milan, det borde ändå värderas väldigt högt. Sen på något sätt, man är lite ledsen, för man gillar ju det här stöket att han inte typ går till Juventus. Det har bara varit underhållande att se effekterna av det. PSG känns som att kommer bli lite bortglömd, eller så växer han ut och blir den här en av världens absolut bästa som man har förväntat sig han ska bli. Jag tycker att han är där och ändå tittar mot den gränsen sett till hans utveckling även i Milan. Men det känns som ett logiskt steg för honom, absolut, på alla sätt och vis. Felix, tycker du också Donnarumma
jo,
till PSG
men, absolut, som du är inne på, så tycker jag mer att steget i sig är logiskt. Det är väl snarare tidpunkten som jag ifrågasätter. Jag menar, det är inte som att det är första gången det diskuteras att Donnarumma ska röra på sig, att han då ska till ett PSG som har en Keylor Navas som de två senaste säsongerna har varit helt fantastisk. Jag menar, det har ju varit snack om att Donnarumma nu ska bli klar för PSG. Men lånas ut till Roma. det är ju bara totalt nedsteg om det skulle visa sig sämma. Det är såklart väldigt spekulativt. Men oavsett hur man vänder och vrider på den här historien så går det ju inte att inte landa i att fan vad synd det är om Keylor Navas. Mm. Efter allt han har varit igenom. När han liksom hade det VM som han hade, gick till Real Madrid, där har vi en Iker Casillas. Och sen så skulle han vara med i den här bytesaffären med David de Gea, nästan bortkastad på deadline day. Och sen kom en Courtois och sen fick han till slut sin flytt i PSG. Då kommer det Donnarumma där.
Återigen,
även
i Real petad av en större målvakt, bara för den sakens skull.
Ja, Iker Casillas inte så långt.
Nej, men när Courtois dök upp, det var ju därför han fick sticka åt helvete så att säga.
Tre raka CL-titlar sen ut bakvägen för att Courtois skulle in.
Enbart på grund av hans låga höjd över havet.
Ja, men jag tror det har med star power att göra. Det har med star power att göra för honom.
Vadå, han är ju blonderat sig.
Ja, men det har han ju gjort i PSG. Absolut, och det är för att Neymar varit dåligt inflytande på honom. Det är min personliga åsikt om att de har förstört Keylor. Den här liksom timida, tysta Keylor som var i Real Madrid blev ju något helt annat borta i PSG med på Neymars födelsedagsfester. Men det är vad det är.
Snart blir det väl mer stjärnstatus att inte blondera skallen med tanke på att det är mer regel än undantag i fotbollseliten att köra på fulfrilla.
Ett ställningstagande att inte blondera sig, menar.
Verkligen, då har man mina sympatier i alla fall.
Jag saknar den här klassiska japanska blonderingen som många japanska landslagsspelare körde, där man märkte att de inte har blekt håret nog och det blev orange istället.
Men vi vet ju alla den bästa blonderingen av alla. Rumänien 98, när hela laget blonderade sig inför första matchen. Riktigt absolut fina frillor där. Alla står på lagbild med blonderade skallar.
Jag tänker på Abel Xavier, minns ni honom? EM 2000.
Ja, verkligen. Men om vi snackar sådana looks så har vi redan varit inne på en av de finaste genom alla tider, Alexander Song, när han spelade tillsammans med farbror Rigobert Song, som är ännu snyggare.
Vi alla vägar leder till Alex Song, känns det som här. Det är inget fel med det, men det känns som att det är där vi är på väg i alla fall. Frågan är, vi är svårt att kanske ta oss till Alex Song här när vi ska gå över till Tottenham och deras tränarsituation.
Inte så långt hopp ändå.
Nej, det är ju bara någon tunnelbanestation trots allt. Så är det. Men där så satt vi här och sa att Conte var på väg och att allt skulle bli klart och hej och hå. Och i det fallet, nu kan det ju inte bli någon Conte. Blir det en Fabio Paratici, men ingen Conte då på tränarbänken. De här förhandlingarna ska inte ha gått bra med Daniel Levy, till och med så pass illa att det sägs att Conte nu funderar på att ta ett sabbatsår istället för att träna en klubb. Stackars Conte.
Och Spurs, ifall det är någon som ska ha den effekten på en tränare, så känns det som att det är Levy.
Ja, men lite så. Och nu så är det ju så att Spurs då ska gå tillbaka till ruta ett när de letar tränare, och då slänger vi väl ut frågan här till er också. Vem tycker ni ska träna Tottenham? Och vem tror ni kommer träna Tottenham?
Tycker så går det ju att inte landa någonting annat än en Pochettino.
Pochettino är inte tillgänglig.
Jag vet inte om man ska slå död på den helt än, för jag vill ju tro att Tottenham hade löst en tränare med det här laget om de helt hade gett upp tankarna på Pochettino. Men sen ser jag ju inte heller det som en rimlig lösning. Jag tror att det blir för slut. Jag menar, folk har försökt ta sig från PSG i alla tider, och det har gått som det har gått, va. Men det är väl Erik Ten Hag det kommer att landa i, är väl vad jag tror.
Och det är en jättebra lösning, skulle jag säga, om det går att lösa honom från Ajax.
Ja, lite intetsägande skulle jag säga, men absolut, den är varken bra eller dålig.
Jag tycker den är helt rätt. Jag känner att det är på tiden att han tar nästa kliv. Det han har gjort i Ajax är jätteimponerande, och det känns som en tränartyp som är rätt för Tottenham i det här läget. Har du något namn du sitter och funderar på där borta, Filip?
Nej, men jag har ju hört och läst lite att Graham Potter-namnet dyker upp på några ställen. Och
det gör det.
Och det kittlar ju mer för att vi har den kopplingen vi har till Graham Potter som... Mm. Där vi sitter i Sverige. Men visst, Ajax-lösningen känns ju logisk, men det kittlar ju lite mer med Graham Potter där. Och båda de här tränarna har ju liksom det här ryktet att våga och vilja satsa på unga spelare. Och det är ju något som ger lite klubbidentitet som gör att man kan gå hem snabbt hos fansen. Det som kanske mer talar för också är ju att det är ju lite vanligare med inhemska flyttar när det snackas Premier League och sådär.
Ja,
och det kan väl bli en rejäl hype med Potter också, något som fansen egentligen borde kunna ställa sig bakom ganska direkt. Sen så tänker jag att han kan väl inte vara omöjlig att lösa heller.
Om man vill ha honom och chansa på det. Jag är ju tveksam att Tottenham vill ta det kliv. Bara att de var kontaktade Allegri säger det mest om att det är inte den vägen de vill gå. De vill ha ett namn. Jag har ju sagt Maurizio Sarri länge, men det verkar väl kanske inte bli honom, utan det är ju, han verkar ju Lazio-bound snarare än att han ska till England igen. Men Potter, vi kan slänga in en fråga här när vi ändå är inne på Potter. Andreas Ekstrand frågar Potter till Everton, hur troligt? För det är också en klubb som Potter har kopplat samman med. Där har vi ju varit inne på tidigare att Eddie Howe känns som det logiska alternativet i det här läget, men där finns det ju även andra kandidater som dykt upp i ryktesfloran. David Moyes tillbaka till Everton, det hade ju ändå varit någonting efter succén i West Ham, tror inte han vill lämna West Ham här nu. Duncan Ferguson tillbaka i första rollen igen, det känns inte riktigt kanske som ett särskilt progressivt steg för Everton ta. Och Rafa Benitez, ett annat namn som dykt upp, och Nuno dessutom är ju, var ju nära Crystal Palace vad det verkar, men det verkar ha gått lite king i de förhandlingarna också, om man ska tro dem.
Ja, det ska nog alla parter vara glada för, känns det som.
Tycker du?
Eller ja, åtminstone Nuno. Det känns absolut inte som en klubb där han hade kunnat få igång sin magi. De har ju inte så många portugiser i Crystal Palace, va?
Ja,
du baserar det på liksom bara ren nationalitets... Jag tänker ju att för...
Jag har inte ändå var en tränare som bara kan träna
portugiser.
Ja, sina egna landsmän.
Vi kan ju konstatera...
Går han inte över till portugiska landslaget då?
Ja, fast där har vi ju sant. Han är ju trevlig. Ja. Han funkar ju där.
Då ruckar man inte på.
Nej, precis. Men alltså, jag känner med Nuno att det är ett steg neråt för Nuno, men ett steg uppåt för Crystal Palace. Alltså,
ja,
Roy Hodgson, han gjorde sitt under många år där, och självfallet, man ska ha all respekt för hans gärning. Sen tycker jag att Nuno känns som ett namn på en hylla som är lite högre än den Crystal Palace teoretiskt sett skulle gå för. Sen kanske det hade varit roligare att se typ Eddie Howe där, eller Potter eller något sånt där.
Ja, Eddie Howe känns ju som att det är dags för antingen då Everton eller Crystal Palace, tycker man, eller?
Ja, alltså ja, någonting ska ni hitta
och
på.
Och sen känns det ju också som att Graham Potter är lite Eddie Howe 2 år fördröjd. Att det är lite samma status och samma liksom vurm och sådär för honom. Men att han har kommit in lite i Premier League lite senare. Men det är ändå en sån som många har väldigt stora sympatier för, oavsett vilket lag som man håller på, känns det väl som.
Kan hålla med där helt dåligt.
Men om vi kanske ska besvara den här frågan också. Vad säger jag om Potter till Everton? Jag känner så här att jag tror att det har varit en väldigt bra lösning, men jag tror inte att Potter riktigt är redo för det steget riktigt än.
Jag kan nog instämma det. Jag tror inte att Spurs är aktuellt, jag tror inte heller. Då är Everton mer aktuellt i sånt fall, men jag tror inte att det sker nu. Jag tror att det blir Eddie Howe.
Och Everton är liksom i det stadiet där den klubben är nu, så är det inte heller en klubb där det finns det här förtroendekapitalet där, som jag tror att Potter ändå hade behövt för kunna sätta sin riktiga prägel på Everton.
Fast det tror jag finns om man nu skulle få det jobbet att vara aktuell. Då tror jag ändå att det kommer vara en förtroende. Det känns ändå som att Everton är på något sätt åt rätt håll. Det var inte som att de vill, ja. De var väl inte jätteledsna när Real Madrid värvade loss Carlo Ancelotti kanske. Men de var ju inte liksom överlyckliga heller, tror jag.
Spelarna var väl helt förkrossade.
Ja, men det är för att alla spelare älskar Carletto. Så har det ju alltid varit och så kommer det alltid vara. Sen huruvida det är bra för laget eller inte, det är en helt annan sak. Vi kan ju också nämna här att Wolves då har gjort klart med Bruno Lage, en portugis naturligtvis då, som ny tränare.
Chockbeskedet.
Ja. Vart i Benfica en sväng bland annat. Var väl assisterande för Sheffield Wednesday också, någon sorts runda tidigare.
Ja, exakt.
Oprövad.
Ja, det får man väl säga. Han har ju vandrat den långa vägen, gjort så många portugisiska tränare före honom och insett att fotbollsspelare kanske inte ska bli, det är jobbigt att springa och så. Men istället tidigt satt sig vid ritbordet och gett sig in i tränarkarusellen. Så han är ju, tror han är 40, ja, strax under 50 någonting.
45 ser jag här.
Ja, han var tränare i 24 år och tränat ungdomslag, varit assisterande och basat över Benficas A-lag. Så att han har vandrat vägen och nu lämnar jag honom Wolverhampton faktiskt.
Det är en härlig väg om man bara kollar på resan dit. 97-99, Vitória Setúbal. Sen gick han till GDR En Grad Mayo.
En Grad Mayo tror jag inte är rätt.
Sen gick han till Fesandese. Sen gick han till Comercio e Industria.
Den sessionen 0102 i Comercio e Industria, den vill man veta mer om.
Ja, verkligen. Det är ju intressant namn. Sen gick han till Estrela Vendas Novas. Sen gick han till Centrese, Benfica Youth, Shabab Al-Ali U19, sen Sheffield Wednesday assisterande, Swansea, Benfica B, Benfica Wolves. Den här killen backar jag.
Han har gjort en resa, så kan man säga.
Framförallt Comercio Industria.
Jag kan sitta en timme bara och lyssna på Filip Lindfors uttala portugisiska lag.
GDR En Grad Mayo. Det är mitt nya favoritlag, kan jag säga.
En grad Mayo.
Jag mådde lite dåligt när du uttalade Estrela Vendas Novas med Estrela.
Estrela Vendas Novas. Assistent.
Vi går vidare, tycker jag.
Det är dags.
Vi går till Emi Buendia istället. Han är ju klar för Aston Villa. Officiellt, den kom ju lite från ingenstans också. Det var ju mycket Arsenal-snack på Buendia tidigare. Nu alltså till Villa, sen som en kanonvärvning för dem naturligtvis. En spelare som hypats mycket i Norwich då, och till slut då får igenom en flytt här. Men då tänker man ju såklart att om vi inte kanske håller oss för länge i Buendias effekt på Villa, det känns ju som att Jack Grealish kan vara på väg bort, och det är ju den spontana känslan man får att det här är en ersättare till Grealish som har värvats på förhand.
Exakt. Den konspiratoriska delen går ju igång direkt när Arsenal var intresserade av Buendia men fick se sig besegrad av Aston Villa vid förhandlingsbordet. Då tänker man ju direkt ifall det var en medveten strategi för att senare kunna stå Grealish istället.
Du tänker så?
Mm, så tänker jag.
Filip, vad säger du om Buendia? Hade du hoppats på honom till Arsenal?
Inte först när man får höra om... Alltså, vi ska väl kanske inte sticka under stol här med att jag har några slags Arsenal-sympatier och därav kommer väl frågan kanske lägligt till mig om just det här. Men jag ska säga att när det börjar snackas om honom i Arsenal-kretsar så går tankarna direkt... Vad är det? Succéspelare i Championship, de har vi sett förut. Vad ska han in och göra? Sen går jag in liksom och kollar lite på den här liraren, va? Och det är alltså 39 matcher, 15 mål, 17 assist. Det är ju riktigt bra. Och då känner jag direkt, det här är ju ett misslyckande av du och Arsenal att inte lösa det här. Och som Felix sa, att torska i någon slags race mot Aston Villa. Det känns ju ganska svagt, va?
Ja, vi ska ju också säga att Buendia var ju även fin i Norwich-säsongen. De trillade ner på Premier League, så han har ju spelat Premier League fotboll tidigare.
Det var ju där han var nästan som bäst där också. Man trodde han skulle gå. Sen var det ju att Norwich med det långsiktiga projekt de håller på med, så ville de inte helt enkelt inte släppa honom. De hade råd att behålla honom. De kände att de ekonomiskt...
Championship-fallskärmarna.
Ja, de var ju redo att åka ner. Det är deras projekt var redo att åka ner, och de har ju fått effekt av det också. Sen känns det som ett bra läge och en bra slant de får från honom nu. Det är väl 34 miljoner pund eller något sånt.
Jag såg samma siffror, men jag såg också att 20% ska till Getafe.
Just det. Jag tror Norwich hade löst ut den här klausulen sedan tidigare, men att det har funnits en sådan vidareförsäljningsklausul, men att Norwich löste det med en slant i tidigare skede.
Panama.
Exakt, det har trillat in pengar på Getafes kontor, så mycket kan vi väl säga.
Kul för Getafe, säger jag. Jag gillar ju Getafe.
Ja, det unnar vi dem.
De behöver varenda slant de kan få nu när de ska försöka rädda ett kontrakt utan Bordalas, med den otroligt trötte Michel på tränarbänken som utval istället. Och det var inte den Michel som har gjort det bra nyligen, utan det var den gamla trötta Madrid Michel som har misslyckats.
Nej,
på alla möjliga. Fel Michel tog de. Ja. Men det mest väntade Michel till Getafe som ny tränare, ja. Så att det känns
Men
tungt.
För att inte liksom halka ifrån Aston Villa här snabbt och det här med Grealish, för det är ju intressant, ja. Med just Grealish, så det är ju positionsmässigt så är det väl samma typ av
offensiv mittfältare,
samma typ av lirare, ja. Och nu snackas det ju även om att de spanar på James Ward-Prowse också.
Men vilka pengar, hur mycket pengar har de plötsligt?
Nej, men det är det jag menar. Det jag menar är ju att man förbereder för att Grealish kommer generera en så pass rejäl summa, så att nu har de redan pungat ut de här 34 eller vad vi nu pratar om, som kanske kan bli mer baserat på klausuler hit och dit och så vidare. Men att de redan då spanar på en till. Vilket gör att man tänker att även fast de kanske inte har något klart med Grealish här, så kanske de redan har bestämt sig för att ja, det är ju oundvikligt nu. Nu är det väl läge. Och framförallt om han hinner...
Det är Grealish som har bestämt sig i så fall.
Ja, jo, men såklart.
Att han inte gör en Harry Kane och går ut och liksom offentligt med det.
Ja, men det hedrar ändå honom, tycker jag.
Ja, det tycker jag också. Sen är frågan, då är det väl City eller United, eller? Det är väl ingen annan klubb man kan tänka sig att ska plocka honom?
Ja, om man kollar till summan som Aston Villa vill ha för honom, så är det väl i de klubbarna man får upp och röra sig. Men sen ser jag honom rent spelmässigt gå in bättre i ett Arsenal faktiskt.
Men Arsenal har inte de pengarna.
Nej, det är ju kört. Nej, det är ju
inte än.
Nej, men det är väl om det skulle liksom, om det skulle gå helt åt helvete och Aubameyang försvinner och liksom hela faderullan där i Arsenal. Men nej, inte en chans att Grealish hamnar i Arsenal, tror jag.
Är det inte lite befriande om
man... Säg att även Harry Kane rör på sig, att han istället tar steget till United eller City, skulle han inte Grealish kunna gå in och plocka den gamla Dele Alli-rollen i Tottenham?
Vill du inte ha Grealish lite mer kantbaserad?
Han är ju fin där, men jag tycker om när han får ha mycket boll och sen helt enkelt få agera lite fritt där bakom. Men absolut, jag vill väl att han ska utgå på vänster.
Det känns ju väldigt,
vill väl de flesta.
Det känns ju väldigt tottenhamskt att kunna plocka då en spelare så som är jag tycker som du, Markota, att han är tydlig, att bra på kanten. Att Tottenham plockar in honom och sen så förstör honom i mitten. Där han inte klarar av någonting.
Ja, det är sån som är en sån spjutspets då. För någon anledning vill ju ingen fortfarande dra någon transferrykten kring Heung-min Son, vilket jag fortfarande inte förstår varför inte han ryktas till ännu större klubbar heller. Men det är en annan sak, det är en käpphäst.
Han är väl under kontrakt och hedrar sitt kontrakt.
Hans kontrakt går ju också ut i samband med där liksom när Mané och Salah och alla deras kontrakt går 23. Så att det är det som är så konstigt. Det pratas om att man ska förlänga, absolut. Men något påhittat rykte från typ Todd och Fichajes eller något borde väl dyka upp på att Madrid eller Barcelona vill lägga ut en miljard de inte har på honom. Det är inte riktigt fattat varför det inte dyker upp.
Men det,
liksom
kan jag, det kan jag hålla med om. Och sen går det inte heller att sticka under någon stol med vilken marknad det finns i Asien också.
Ja, men precis, det är där det finns så mycket som talar för att man skulle vilja värva Heung-min Son. Så att ja. Men...
Makotos tips till världens fotbollsmedia, att det är dags att plantera ett rykte om Heung-min Son.
Det är konstigt att det inte har gjort, det vill säga.
Jag håller med.
Sen är frågan hur planterat det här ryktet är, att Arsenal, vi kan väl ta oss till Arsenal här, vill ha Ruben Neves. Han är ju faktiskt tillgänglig nu från Wolves, vad det verkar, den duktiga, mångsidiga mittfältare med den fina foten på fasta situationer. Daily Mail som rapporterar detta kan då försöka sälja Xhaka och Bellerin för att finansiera denna lilla affär. Att de ska försöka sälja Xhaka och Bellerin är väl ingen hemlighet direkt, men Ruben Neves, jag tycker det spontant låter som en kanonförstärkning om de skulle få igenom.
Jag har skrivit i mina anteckningar här, Ruben Neves, ja tack.
Det räcker så typ,
ja, alltså. På något sätt, och särskilt att det ska vara som en, vi pratade förut om att Wijnaldum kan vara en rak uppgradering på Herrera, så känns ju Neves som en uppgradering på Xhaka.
Ja. Jag vet inte, nu har jag inga Arsenal-sympatier här, men jag är inte helt övertygad om att Ruben Neves är så mycket bättre än Granit Xhaka i fullt slag.
Då har du nog inte sett Granit Xhaka spela så mycket i Arsenal, för att där är...
Ja, han blir uttagen i årets lag enligt statistiken, så kom inte här och kom.
Ja, nej, men du, såklart har du ju rätt, för att alla tränare älskar ju Xhaka och som liksom har tränat Arsenal sen Wenger-tiden.
Men alla tränare har fel.
Ja,
det där vill landa.
Det är okej att tycka så också, för det är också rätt. Men just att han inte är lika oberäknelig som Xhaka är oftast. Alltså, visst,
finns det ett rött kort i Ruben Neves också?
Ja, men det kanske inte finns på sex samma sätt. Röda kort. Och från ingenstans också, när man har en viktig 2-1-ledning mot Tottenham eller mot ett City, att då tar tas ett hjärnsläppsrött, känns det inte som att Neves har. Bra frisparksfot också.
Ja, alltså den är fantastisk.
Bättre än Xhakas.
Alltså,
Xhaka... Även fast han har dragit in några frisparkar från snäva vinklar, men...
Jag tycker Xhaka är så svår att analysera på, att det är så mycket upp och ner i Arsenal-tröjan med honom, att det är liksom det här att ibland så är han i öppet krig mot supportrarna, ibland så är han lagets viktigaste spelare, ibland spelar han vänsterback. Och sen är det ju också en aspekt här att Ruben Neves har 4 år färre på passet att tillgå. Ruben Neves är, tycker jag, en tryggare, kanske liksom mer tekniskt skicklig spelare än Xhaka. Och sen kanske det är bra att de måste få en förnyelse. Xhaka är på något sätt en del av det gamla Arsenal. Och de behöver ju hitta någonting nytt. Nu tycker jag ändå att man börjar hitta rätt spår här.
Jag ser ju hellre Tompa Partey och Ruben Neves på mittfältet än Tompa Partey och Xhaka. Det känns ju som att då har man faktiskt visat att man försöker adressera det här defensiva mittfältsproblemet, eller mittfältsproblemet som har varit i så många år, när det har varit uppenbart att vi måste ersätta den här spelaren, vi måste ersätta den här spelaren på mitten. Det kommer ingen, och helt plötsligt slängs 80-90 miljoner på en offensiv spelare när alla i hela världen, fans, media, tränare, spelare, vet att Arsenal behöver en mittfältare som kan ta tag i och styra spelet på mitten. Och så kommer det ingen.
Det viktigaste är liksom symboliken här, att nu visar vi att vi har märkt att det finns ett problem. Nu agerar vi. Sen effekten därefter, det kan vara underordnat.
Ja, men jag tycker verkligen att det känns som att det är en grej som behöver adresseras på så sätt. Och du sa, Makoto, att han är liksom en del av det gamla Arsenal. Ja, det är han ju. Men framförallt så tycker jag att han är en del av det här nedåtgående spiralen Arsenal. Som liksom på något sätt kravlar sig lite uppåt och sen faller lite längre. Kravlar sig lite uppåt och faller lite längre. Det tycker jag Xhaka symboliserar. Precis som du sa där.
Ja, och det är därför jag på något sätt också förstår ifall man då byter ut Hector Bellerin. För det känns som att det är lite samma sak med honom. Det är en väldigt bra högerback, tycker jag, med väldigt fina offensiva egenskaper. Men det kanske är läge att byta ut, särskilt med tanke på hur intressant det är med ytterbackar för klubbar runt om i världen just nu. Ska slänga in, jag har inte gjort det i mitt lilla spontana körschema, men vi ska väl nämna att Achraf Hakimi väcker intresse. PSG återigen här som är och budar och slåss med Inter. Bara nämner det i förbifarten här. Sägs ju att de har erbjudit 60 miljoner euro. Inter vill ha 80. Och det här är alltså en spelare de köpte loss för 40 för ett år sedan. Hade ju varit väldigt viktiga pengar för Inter. Men samtidigt, Achraf är ju minst sagt viktig som wingback i den 3-5-2-formationen. De lär fortsätta med dessutom under Simone Inzaghi. Arsenal tittar på Alexander Isak, har jag skrivit här, för det har The Athletic noterat via lite andra medier här nyligen. Alltså bara monitor, så att säga. Ingenting då att de har budat eller bestämt sig, så det kan ju betyda att den är en av 200 spelare de tittar på. Men bara tanken med Alexander Isak och Arsenal tänkte jag ändå man skulle slänga upp. Alltså jag ser ju inte att det är ett jättesmart steg för honom. Det är ett väldigt smart steg rent, alltså PR-mässigt, med tanke på hur stora Arsenal är i Sverige och populariteten klubben har och så vidare. Men alltså, varför lämnar Real Sociedad nu är väl min tanke, men jag vet inte om ni håller med här.
Nej, men det är ju inget snack om att Alexander Isak är en fantastisk fotbollsspelare, men jag tycker ju att han har gjort sig väldigt bra i La Liga nu. Jag ser honom inte riktigt få samma effekt på grejerna och sina spetskompetenser i dagens Arsenal.
Filip?
Nej, men skulle han till Arsenal, då är det såklart att man har lokaliserat att här har vi framtiden liksom. Det är ju ingen värvning man gör med liksom med vänsterhanden, så då måste man ju ha bestämt sig att det här är killen vi ska satsa på, med tanke på vad han har för liksom ålder och kanske att han inte ska gå in direkt sådär. Men ja, visst, ska man skeppa de två anfallarna man har nu i Arsenal, om det nu blir så, det snackas ju om, allt känns ju oberäkneligt med
Tänker
Arsenal.
Tänker du Lacazette, Aubameyang som anfallarna då?
Ja, som skulle kunna försvinna ifall allt skiter sig, och det har det ju gjort förut i Arsenal. Nej, men det är väl jättebra för Isak att komma till en stor klubb, oavsett om det är Arsenal eller något annat lag. Sådär. Nu kanske många biter på sin halmhatt här och när jag säger att Arsenal är en stor klubb.
Jo, alltså det är skillnad på stor klubb och toppklubb, så där tycker jag faktiskt Tack. Att du har en poäng. att ja, man kan kalla Arsenal en storklubb.
Och sen är
låt
ju
gå för denna gång.
Och sen är det ju så att Isak är en av de här spelarna som har mycket framtid som kan avgöras i EM här. Det är ju så. Gör han ett 2 plus EM, så då kan det är helt okej. Det kanske går bra, fortsätter, det kanske några klubbar som lyfter på ögonbrynen och är lite sugna om det krisar eller behövs någon spelare. Gör han ett 4 plus EM och stänker dit en 4-5 baljer, då kan ju han vara en av de här stora snackisarna efter ett sånt mästerskap, att det rycks från höger och vänster.
Ja, för han har ju också varit i ett läge där Barcelona tittat på honom, Arsenal tittat på honom, United kanske också tittat på, men inte liksom budat. Man har tittat och haft honom i åtanke, man har haft honom i liksom medvetandet, men inte längre än så. Det är helt rätt att ett bra EM, då kan det liksom vara sista klivet som... Och med det sagt så kan väl ta kliv. Du har ju varit förberedd för det här, Filip. Det är vi inte ofta i Sillypodden, så att det får
bara
du
välja. Bara en sån sak.
Du har ju satt upp ihop lite namn på spelare här som kan få en så kallad EM-effekt. Jag vet inte om Alexander Isak är med på din lista.
Han är med på den listan faktiskt.
Given.
Och då är det ju så här att jag har döpt den här listan till EM-spelare som kan lämna sina klubbar vid kanonmästerskap.
Det är en lång och bra rubrik.
Ja, tack. Väldigt...
Ha med alla aspekter i alla fall.
Ja, absolut. Ja, men där är han med, fast det är lite längre ner på min lilla lista här. Och vi får väl se, det kanske är så att vi hinner plocka upp några namn på den här listan och kanske att de kommer i skrivet format på sajten senare för den som är nyfiken.
Vi har ju nämnt några redan här idag, bland annat Grealish som jag ser här också, en annan namn som vi har nämnt i tidigare avsnitt men inte idag är Jadon Sancho. Där tror jag väl att oavsett mästerskap så är ju United ska ju ha öppnat lite samtal här med Dortmund igen, och nu får det väl bli av bara helt enkelt, så är det ju. Locatelli.
Ja, det är väl, ja.
Nej, men stanna på Sancho. Det är väl alltså, han har ju varit en stor snackis senaste fönstren, men det är ju ändå så här att det är ju många parametrar som gör det här till en så bra och stor snackis. Det är en engelsman som inte har slagit igenom i England men ändå fått hela världens ögon på sig. Ja, han är redan svindyr, men det skulle vara en sån extrem prestigevärvning av framförallt engelska klubbar då, men även andra klubbar också. Gör han ett dunder-EM så kan ju han hamna vart som helst. För att gör han ett dunder-EM så gör ju England också ett dunder-EM. Och då kan han bli en av de här superstora. 19 mål, 15 ass senaste säsongen.
Det är helt okej. Okay. Och då har man tänkt att Sancho
helt
haft ett...
Helt okej, det är otroligt.
Men då har man ändå tänkt att Sancho haft ett mellanår där när man inte har följt Bundesliga med örnögon. Det har han ju tydligen inte riktigt haft, även om Dortmund som lag har haft det.
Han kostar miljarden nu. Tänk vad han kostar om han och England gör ett dunder-EM.
Då blir det ju inte United, då kommer de att hålla på igen. Det är ju det, nu får det ju bli av. Lite så känner jag, för jag är så trött på Jadon Sancho till United-rykten. Och de liksom, det blir inget av det, fast alla vet att alla vill att det ska bli av. Så blir det ingenting. Så bara lös det nu istället för att ge in på något sorts Harry Kane-äventyr istället och fastna i skiten. För att jag har sagt det förut, United har för en gångs skull ett fönster där, ett superläge att värva precis där de behöver.
Ja, jag är helt enig här. Det är, om inte endast för att få slut på spekulationerna och diskussionerna, så det är dags för United att agera på Sancho nu. Jag menar, det är ingen hemlighet att United vill ha honom, och det är ingen hemlighet att Sancho åtminstone är väldigt intresserad av att gå till United. Så det är bara att hugga nu. Vi snackar dessutom om att Dortmund ska vara så pass generösa att de har sänkt den här lilla prislappen som var uppe på 120 miljoner pund förra fönstret, om jag inte minns fel.
Ja, det är väl nere på 90, typ 100 någonstans där nu, och det är ju ändå en rejäl sänkning.
Ja, absolut.
Du vill vidare på då? Reapris, ja. Miljarden är reapris.
10% rabatt. Nej, eller ja, lite mer än 10%. 20 kanske ungefär. Ja.
Du ville vidare på listan, Makoto, säga.
Ja, jag tittar lite på Locatellis namn här. Manuel Locatelli, Sassuolo, mittfältaren. Ett av namnen som dykt upp som potentiellt Real Madrid nyförvärv den här sommaren för Carlo Ancelotti. Jag är inte riktigt säker på varför Real Madrid skulle värva Manuel Locatelli i det här läget. Juventus, ett annat lag som har dykt upp, känns som ett mycket mer logiskt alternativ för dem som behöver få in riktigt duktiga inne mitt fältare. Där håller jag helt med dig, Filip, om att ett bra EM för honom, det kan verkligen trissa upp intresset.
Ja, han känns ju, oavsett om man, hur det går för Italien och han själv, så är det ju så att han kommer ju inte spela i Sassuolo nästa år. För han är ju navet i Gliasuri. Spelar ju mitt så att säga.
Om man får spela i
regista.
Ja, jo, men jag kollade lite tidigare matcher och det har han ju gjort många matcher. Mancini
verkar. Fast om Verratti är frisk och Coutinho är frisk, då, och Barella är frisk.
Ja, det är sant. De två, när du säger Real Madrid, så kan ju vi... Locatelli, jag tror att han kommer gå oavsett hur pass bra EM han gör. Ja. Men gör
han, det unnar man ju Locatelli också efter den här, när han bara burstade ut på scenen i Milan. Och sen blev det inget riktigt av det. Och sen nu har han tagit ny kraft och mellanlandet Sassuolo och gjort hur bra som helst. Nej, jag säger Juventus här, oavsett EM nästan.
Ja.
Ja, låter rimligt.
Och sen är det prislappen bara som kommer ändras beroende på EM. Men Barella är nästa på listan när vi är i Italien, och när du nämnde Real där så kanske den här är mer realistisk.
Men som, vart ska han in då? Alltså,
som en ersättare till den åldrande Luka Modric, 35 år gammal, eller?
Barella är väl för offensivt lagd för det. Barella är som bäst när han får ligga i det här lilla fickan mellan anfall och mittfält, tycker jag i alla fall. Mm. Det är där han får ut det mesta av sina egenskaper. Där är jag ju mer inne på att värva Kamavinga på lång sikt eller spela in Fede Valverde på lång sikt. Nu ska ju Modric köra en säsong till. Och sen är det ju problemet när du tar in innermittfältet till Real Madrid, att eftersom Modric, Kroos och Casemiro är så bra som de är och så opetbara som de är. De kommer inte direkt vara mindre opetbara när Carlo Ancelotti kommer tillbaka till tränarbänken.
Och det jag ville säga med den här övergången, att det finns en sån härlig liten silly detalj här. Det är att Ancelotti ska ha velat värva Barella till Napoli 2019 när han var där. Mm. Och enligt vissa rapporter ska han blivit vansinnig när det inte blev så.
Och nu ska han få chansen igen då, tänker du?
Det är den lilla silly detaljen som man ändå gillar.
Och om man tar silly historik, då är det ju såklart att James Rodriguez är klar för en comeback, med tanke på att Carlo Ancelotti alltid värvat eller velat värva James Rodriguez.
Ja, det är klart.
Ja, det är ju redan, ja, exakt, det är klappat och klart.
Vart nu han ska in. Isco skulle ju vara kvar också. Ja, vi får se hur det går med det där projektet. Sen ett namn till jag ville plocka upp innan vi går vidare här och tittar på lite lyssnarfrågor. Du har kallat det bubblare. Jag tycker inte det här är en bubblare, men Jules Koundé i Sevilla, där har du ett mittbacksnamn som kommer att vara otroligt eftertraktat av allt och alla, känner jag.
Ja, vi har väl längden även här, Filip Lindfors, ser det så?
Han är för kort för din smak, Filip. Det är därför han är en bubblare.
Nej, han är under listan bubblare slash hipsterkollen.
Alltså, Koundé är inget hipsterval.
Nej.
Jag köper att Jaremchuk som du har där och Kalajdzic är där, liksom. Gravenberg nästan också.
Kalajdzic, apropå längd. Han kanske vi inte ska landa in i. Men Koundé är väl lite så här, är han verkligen...
Är det ett hipsterval, Jules Koundé?
Nej, men jag tänker just på den här listan som ändå ska avse spelare som kanske gör ett kanon-EM och sen får röra på sig.
För Koundé kommer ju få nöta bänk.
Exakt. Ja, det är just därför han är bubblare. Han är ju, han är ju supervälkänd och det rycks redan i honom från alla liksom alla kanter. Mm. Men han kommer ju inte få spela start. Det är ju om det skulle ske något med Varane eller så i franska backlinjen som han får komma in och lira, och då vid ett supermästerskap. Att det kan liksom sticka iväg där.
Och här finns ju det logiska med just Rafael Varane också, att han verkar ju vara på väg bort från Real Madrid. Och jag vet inte om David Alaba är den tilltänkta ersättaren, men samtidigt verkar jag också säga Jo Ramos var på väg bort från Real Madrid.
Så mittback ska in?
Ja, för senaste uppgifterna där är ju att man snarare nu förbereder någon sorts avskedsceremoni för Ramos under juni månad, för att sen hålla en presskonferens där i början av juli, för att man helt enkelt inte då vill erbjuda honom ett längre kontrakt som Ramos vill ha, på grund av då klubbens principer om hur långa kontrakt man erbjuder plus 30 spelare. Jag tycker det här är jättekonstigt. att man inte då bara frångår principerna när det kommer till en spelare som Sergio Ramos, särskilt om då Varane ska lämna, om man nu gör det.
Ja, då måste det ju shoppas så att säga, och då är väl Kondé en sån liksom,
det är det,
ingen, ingen snack om saken, spelat i La Liga, gjort sina matcher där och visat upp sig och så vidare. Sen känns det ju också som, i och med att Villarreal vann Europa League och Emery tränade dem, så känns det lite som att Kondé precis har vunnit Europa League.
Fast Kondé spelar ju i Sevilla.
Jag vet, det är det jag menar.
Precis.
Reptilhjärnan säger att han har precis vunnit Europa League och är extra het för den sakens skull.
Då säger vi grattis till Kondé då alltså.
För att han har vunnit Europa League i Filip Lindfors hjärna.
Frankrike spelar med Varane och Kimpembe. Ingen snack om saken, eller?
Ja, det är
samma som VM-guldlaget, sen Hernandez och Pavard på varsin.
Ja, så måste det bli.
Kondé kan väl spela högerback, eller?
Alltså, han ska ju inte göra det.
Men kan.
Ja, alltså, grejen med Kondé är ju att han är en väldigt unik mittback på att han rör sig över enorma ytor. Jag vet inte om ni såg målet han gjorde i Copa del Rey mot Barcelona. När han bara i princip tar bollen och väggspelar sig fram och gör sig som Messi-mål. När han bara dribblar ett helt lag och sen sätter den. Och det är en mittback. Ja. Den är helt fantastisk. Men att sätta honom och alla bara bredvid varandra, det kommer inte vara någon i försvaret. Men
nej,
i och för sig så
inte.
Hör det ju till att spela försvar i Real Madrid att inte försvara, så att det kanske funkar ändå. Ska vi gå vidare till lite frågor? Vad säger ni? Eller finns det något annat ni vill lyfta upp innan vi gör det?
Nej, inte mer än att det var en fin lista som sammanställs här.
Jag vill bara snabbt, jag har en annan liten lista i mitt huvud. Och det är ju också lite så här silly lista. Och det är ju att nu har vi första gången på ett tag fått en vinnare i franska ligan som inte är PSG. Och där är det ju då så att historiken visar ju att när det är ett lag som inte är PSG som vinner, så ska det ju shoppas från det laget. Och nu har vi ju Lille som har vunnit, va? Mm. Men då är det ju så, förutom, alltså sen då 2010 så har ju PSG vunnit typ alla år. Men det har alltid funnits då i varje Ligue 1-vinnare en spelare då som plockas. 2009, Bordeaux vinner. Kommer ni ihåg vem det var?
Vem som plockade?
Ja, men vem som var den här liran som liksom såg till att det blev ligatitel och så plockas av storklubb? Ja, då var det Marouane Chamakh. Ja, då var det Chamakh. Och Gourcuff, snyggt. Han spelar ju i samma lag där. Bäst på Football Manager genom alla tider, FM10. Året efter så vann Marseille. Då var det ju Ben Arfa som var den liksom stora hjälten. Och sen så, ja, vi vet ju alla supersuccéerna han gjorde och visade upp sig från sin bästa sida. 2011 så var det Lille. Då var det Gervinho och Hazard. Som försvann därifrån.
Just Eden gick ju då först, ja.
Ja, exakt. Och sen så året efter, även Arsenal här igen, då var det ju Montpellier som vann. Och då var ju den finfina Giroud som var den spelaren. 2017 var det Monaco, då var det Lemar, Mbappé och Bernardo Silva. Och sen
hela laget. Fabinho med, va?
Ja.
Men det.
Ja, jo, men då, ja, ju,
det... de värvade väl oss alltihop där liksom.
Jo, men exakt, men ser ni liksom mönstret jag försöker liksom rita upp här, att
mönstret jag ser är en liten klubb, vi får en stor framgång, köps loss spelare från större klubbar.
Jajamän. Och nu är det då, med det sagt vill jag säga att då är det dags kanske för Renato Sanchez andra vända ut i storklubbs hetluften.
Ja, det är väl inte helt otänkbart att han kommer att ryktas in. Sen har ju han gjort, ja, det andra resa blir det ju. För Bayern München, det var ju inget att hänga i julgrunden, eller när han sköt på reklamskyltar i Swansea. Det finns ju mer. Sen är det ju, jag är ju intresserad att se en spelare som Burak Yilmaz. Han är 35, men det är ju inte helt omöjligt att någon försöker att rea till sig honom.
Nej, det ska ju bli jävligt billigt med den rackaren i så fall, va?
Om man gör en riktigt bra EM här för Turkiet. Yazici är en sån spelare som skulle kunna få typ en PL-flytt om man gör ett bra EM också. Det finns ju mycket.
Ja. Nu vet jag inte hur det är med Renato Sanchez i Portugals startelva. Men...
han startar nog inte i första formationen.
Nej, det tror jag inte.
Nej, han hade ju också sin, om han skulle gå in på den här EM-listan, så har ju han redan varit där när han gjorde sitt super-EM 2016.
Han har varit med på listor länge.
Det hade varit ett fint cirkelslutande där ändå, att han kör ett genombrott part 2 4 år efter, eller 5 år blev det ju, efter det första EM-genombrottet.
Ja, nej, men det finns många sådana fina liksom, man tänker att man vill ju se en med den här EM-listan med spelare som kan göra dundermästerskap, som också kommer från lite från lite halvt ingenstans. Man tänker man vill se liksom nya Origi, eller då som Renato Sanchez var då, nya den här som dök upp från ingenstans. Jagoyev 2012 var ju en sån också.
Just det, Jagoyev.
Ännu hipstrigare spelare som dök upp från ingenstans. Det var Zagorakis 2004.
Åh, Zagorakis. Trajanos Dellas i mittlåset. Vilken back.
Japp.
Och Karisteas och hela det där grekiska försvarsmuren som tog det EM-guldet. Man har lite EM-feber ändå även.
Ja,
sitter i Sillypodden.
Verkligen.
Ska man verkligen...
Det har du förtjänat, Makoto.
Ja, det kanske jag har. Oklart. Men vidare till lite... Alltså Linus, nu får du sluta tjata med att jag inte vet att det liksom är kompatibelt att lyssna på poddar i tv. Det börjar bli tröttsamt nu, det här skämtet. Linus Nyman som frågar vilket format man kan podda på. Är det kompatibelt med tv? Ja, det är kompatibelt med tv. Ni kan lyssna på era poddar i tv om ni vill. Jag har förstått det nu. Men någon riktig fråga också ska vi väl kanske ta, förutom bara det.
Kul om det där hade varit den enda frågan.
Nej, det har kommit lite fler.
Stänger Sillypodden för idag.
Precis. Linus Norman frågar, vilka spelare kan Barca sälja för att få in lite pengar i sommar? Kan man lura någon klubb att betala lite överpris för någon av deras spelare?
Ja, Pedri med ett dunder-EM.
Ja, men du ska inte sälja Pedri.
Han ska
inte sälja Pedri.
Dunder-EM.
Nej, aldrig i livet.
Det här kan man lura till sig pengar.
Alltså, jag...
Lura till sig pengar.
Han är semi-bluff.
Oj. I alla fall. Nu är ju Everton välskötta nu för tiden, så de kan inte lura dem på att köpa Jeremina och sånt som man har gjort tidigare. Synk. Det är lite synd för dem. Ja, de verkar ju försöka lura Milan på pengar för Junior Firpo i alla fall. Så ja, det är ju någonting. Det känns ju som att sno godis från ett barn i princip, att liksom släppa, få pengar för Junior Firpo efter vad han har gjort i Barcelona. Det tycker jag är imponerande jobbat om de går plus på en sån affär. Vi får se om de gör det. Det känns som en sån här lån med köp optionshistoria. Där har det varit lite snack om att Gaia kan vara på väg in på någon form av fri transfer här från Valencia, som är på tal om att inte vara särskilt välskötta.
Och på tal om min EM-lista så finns han med som han namn där. Baserat på att det är Enrique som tränar och man aldrig vet om det blir Alba. Det skulle ju kunna vara ett sånt random Enrique-val. Nej, vi ska köra med Gaia på vänsterbacken.
Luis Enrique funderar på Alba som kapten om man då inte blir isolerad som halva resten av truppen. De håller ju på att ta ut sin nödlösning där med den här isolerade träningsgruppen i Spanien med alla möjliga namn, där man bland annat reagerar på att Rodrigo får chansen. Iago Aspas sitter fortfarande hemma.
Det är
trötta val alltså.
Ja, exakt. Men om vi alltså tillbaka till frågan då, vilka Barcelona skulle kunna lura på någon? Jag menar, det känns ju som att Coutinho och Dembélé-tåget har seglat här någonstans. Där finns ingen miljard att hämta längre, va?
Ja, det har jag svårt att se. Dembélé tror jag man kan hämta pengar på, men jag tycker inte man ska nödvändigtvis försöka hämta pengar på Dembélé. Jag tycker att det finns så pass mycket rå potential och kvalitet hos honom att ge honom fortfarande något år till och ge honom chansen. Jag ser inte anledningen med deras ekonomiska situation att göra sig av med Dembélé och tvingas gå ut och leta ersättare.
Hur är det med Umtiti då?
Ja, där är ju någon som de vill bli av med. Ja, som de borde bli av med, som de borde bli av med lönen. Sergio Roberto, en annan faktiskt. Nu när man plockat in Emerson har Sergio Des spelar en 3-4-3. Mycket också på grund av Sergio Robertos alltså orimligt höga lön. För som jag har förstått det så sitter ju han på en helt jätteorimligt hög lön med sitt kontrakt som liksom ger i paritet med liksom Virgil van Dijk.
Wow. Det måste ju vara PSG-vändningen i CL där som han gick in på kontoret dagen efter och pekade på ett löneanspråk.
Det är royalty-bidrag för varje gång de vevar det målet på sociala medier.
Exakt. Det är endast därför. Han är bäst betald i europeisk fotboll.
Alltså, det är en jättebra truppspelare. Men han behövs ju liksom, alltså med den lönen så såklart de ska försöka avlasta honom om det går. Sen är frågan om någon vill ta över en sånt kontrakt och vad det skulle kosta och så vidare. Men Sergio Roberto, Umtiti som du nämnde där, Filip, Coutinho måste de göra sig av med på ett eller annat sätt.
Svårt att lura någon på.
Alla vet hur Coutinho är, du kan inte lura någon att ta Coutinho. Det blir svårt. Ska vi se, fortsätter här vidare. Vi tror att besvara frågan. Linus frågar, vilken free agent lär de flest erbjudande i sommar? Alltså Wijnaldum hade ju många, känns det som. Depay hade nog en del. Jag tror att någon som kommer att få en hel del ifall det nu blir så att han lämnar är ju Sergio Ramos.
Ja, absolut.
Där lär
vi snackar ju lön där också.
Ja, men vem vill inte ha Sergio Ramos?
Han var 35, 36.
Det spelar ingen roll med Sergio Ramos.
Peak ålder på Ramos.
Ja, ja, han är fortfarande absolut världsklass, och där tror jag att många kommer vilja slå till en annan spelare som lär dra åt sig. Ja. Om Messi blir free agent så lär ju många vilja ha honom, om vi säger så. Kanske inte många rent kvantitativt i bud, men kvalitativa bud lär det komma. Tar en fråga till här innan vi stänger butiken för idag. Jag har ju inte nämnt Erling Braut Haaland någonting. Gustav Svensson frågar, finns det någon substans i Haaland till Chelsea-ryktena? Vill han ens gå till Chelsea? Vad är det senaste ni har sett där?
Ja, man tycker man hör om Haaland till Chelsea varje dag här. Men alltså, rent krasst är det svårt att se var Haaland skulle, vilken europeisk toppklubb han ska flytta till. Men alltså Chelsea blev väl någonstans ett av det rimligare alternativen om man ser till hur han skulle fungera i laget. Men menar, Chelsea hade ju en spänningsbrief förra sommaren. Finns det kapital och...
Det ska ju finnas där, verkar det som. Vilket jag också kan reagera på, att det är lite överraskande.
Men om vi säger så här, jag tror inte att Haaland rör sig i det här fönstret ifall Jadon Sancho gör det.
Nej, det kan ligga något i det, att de skickar inte två, men de kan skicka en.
Skapliga pengar de skulle kunna dra in där, alltså. om de skeppade båda. Det är ju synd för Haaland att det inte blev något EM, för han hade ju varit en sån som också...
Fast han behöver inget EM.
Nej, samma sak som Sancho. Behöver inte heller något EM. Nej. Men... Det skulle liksom kunna få det i hamn, för att folk skulle kunna verkligen behöva fixa det.
Vet ni vad Dortmund hade kunnat göra med Haaland och Sancho-pengarna? Ja, de hade ju plockat Messi och Ramos på free agency.
Ja, ja, för det hade de verkligen. De hade verkligen velat gå till Dortmund. Det känns verkligen som Dortmunds MO att jobba på det sättet.
Hade det ändå varit fint att se Ramos och Messi i samma klubb efter alla duster. Och bara
hade det hänt så hade jag kört en Dortmund-tatuering direkt, alltså. Raka vägen ner till Västman.
Om det är någon klubb som Ramos och Messi ska spela tillsammans i, då är det väl PSG, eller?
Ja, det känns så. Juventus är inte heller sena trött på free agencies.
Juventus lär de ju inte båda vilja gå till. Det är ju PSG. Det är svårt att se City. Jag tror inte Ramos går till City, men Messi skulle kunna göra det.
Fan, Ramos till Juve. Där säger ni något ju, för fan.
Till Juventus.
De har väl, tillräckligt med ålderstigna mittbackar. Juventus,
ja,
har de inte det.
Jo, men inte det är, man ser på det med fel ögon. Tillräckligt, det är ju mer att de har så himla många. Ja. Det gör ju att de inte är rädda att skaffa en till eller göra på samma sätt.
Nej, men det
ser man ju.
Det.
Juventus är liksom free transfer mästarna i världen.
Var free transfer mästarna.
Ja, men vad fan, det
kom
har
Fabio Paratici, och sen så börjar de värva Adrien Rabiot.
Och så finns Ronaldo där.
Va? Nu ja. Ronaldo, Messi, ja. Ramos, Juventus.
Vi ska väl flytta på Ronaldo också, eller åtminstone försöka göra det under sommaren. Vi får väl se hur det går. Jag kan bara slänga in det, eftersom jag nämnde Paratici. Wilmer Lunneblad frågar, hur ska man som Spurs-supporter känna inför Paratici? Känns som en uppgradering på Levi Hitchen, men det säger inte mycket. Och ja, det är väl ungefär där du säger, Wilmer, som jag håller med om, att ge honom chansen, får vi väl se. Men det han gjorde i Juventus var ju inte sådär superimponerande, men det fanns det ju andra fiskar i sjön som också bidrog till ganska tveksam transferagerande. Med det sagt så tycker jag vi rundar av för idag. Jättekul att ha med er, Filip och Felix, så hörs vi säkert snart av igen. Sillypodden återkommer snart.
Tack så mycket, hej då!
Stort tack!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.